Den 5 december 1989. Lärarstrejken i Sverige är nu inne på sin fjärde vecka.
Lärarstrejken utvidgas och allt skolarbete i stort sett i hela landet på högstadiet och gymnasiet lamslås. SACOS varslade tidigare idag om strejk för ytterligare 20 000 lärare över hela landet från nästa måndag. Det här innebär att 750 000 elever nästa vecka berörs av strejken. Och idag har också två medlare utsetts för att försöka få igång förhandlingar mellan parterna. I Stockholm där fortsätter lärarna att demonstrera mot skolministern. Man gör det utanför regeringskansliet. Och vi frågade en av demonstranterna där, Britt-Marie Hansson från Skärholmen, vad hon säger om det nu utvidgade strejkvarslet.
Det drar ju till ännu större uppmärksamhet till vår sak naturligtvis att fler tas ut. Att alla som har med utbildning blir uttagna i strejk.
Men kommer ni någon vart med era krav då?
Vi hoppas ju det naturligtvis. Medlarna får väl sätta igång och börja arbeta nu.
Nej, det är ju fjärde veckan nu som ni är inne på den här strejken. Arbetsgivarverket tar ju ingen notis om er.
Inte än.
Hur länge ska ni hålla på då?
Så länge vi behöver.
Roger Lind från Skärholmens gymnasium likaså. Ni strejkar och strejkar utan resultat.
Ja, det har vi inte sett än. Det var ju vi inställda på från början att det skulle bli en lång och seg historia det här.
Eleverna väntar på sina betyg, de vill ha slut på strejken.
Ja, enligt vad jag hört så är det ingen fara för elevernas betyg. Det är kanske lite värre med kunskaperna.
Den 5 december 1989, Östtyskland.
Vi börjar tisdagens Eko med en rapport från DDR, där det gamla ledarskiktet nu får ta konsekvenserna av sitt sätt att styra landet under 40 års kommunistisk regim.
Den förre partiledaren Erich Honecker har satts i husarrest efter avslöjanden om korruption och utmanande lyxliv. Riksåklagaren i Östtyskland, Günther Wendland, har avgått efter svidande kritik för att han inte skött avslöjandena om den gamla partiledningens maktmissbruk tillräckligt handfast. Hos polisen sitter nu en rad före detta prominenta personer i rannsakningshäkte. 40 års tillbakahållet hat väller nu fram hos befolkningen. I de återkommande massdemonstrationerna över hela landet krävs rättegångar och hårda straff för de som förbrutit sig mot folket. Sen igår kväll har befolkningen också stormat säkerhetspolisens lokaler i flera städer. Både i Leipzig och Östberlin har människor med stöd av folkpolisen och myndigheterna genomsökt säkerhetspolisens arkivskåp för att säkerställa bevismaterial om övergrepp och annat maktmissbruk. Den östtyska befolkningen har direkt uppmanats av landets nya ledning att avslöja alla tecken på att partifunktionärer försöker förstöra bevis om maktmissbruk. Efter flera, mer eller mindre framgångsrika stormningar av säkerhetspolisens lokaler sprider sig nu oron att befolkningens hat ska bryta ut i öppet våld. Den nya partiledningen har därför nu gått ut med en ny kommuniké. Denna gången med en maning till lugn och besinning att inte bruka våld. För att förhindra blodsutgjutelser har folkpolisen övervakat stormningarna av säkerhetspolisens lokaler. Man börjar nu också upplösa de så kallade kampgrupperna ute på företagen. Sedan det blodiga upproret 1953 har säkerhetspolisen funnits på alla östtyska arbetsplatser. Klara att slå ner nya försök till resning. Men i ett uttalande idag förklaras att kampgrupperna nu spelat ut sin roll och att de inte längre har något existensberättigande. Kerstin Brosan, Leipzig.
Bo Carlqvist har en nyhet om Västtysklands relationer till DDR.
Ja, Västtysklands förbundskansler Helmut Kohl kommer att besöka Dresden i Östtyskland för samtal med den östtyske premiärministern Hans Modrö den 19 december. Det meddelar Kohls medarbetare Rudolf Seiters. Det är 8 år sedan en västtysk förbundskansler gjorde ett officiellt besök i Östtyskland. Mötet läggs i Dresden för att slippa besvärande tvister kring Berlins ställning. Enligt västtyska uppgifter kommer Östtyskland från den 1 januari att tillåta västtyskar att resa till öst utan visum eller tvångsinväxling av östtysk valuta.
Och 5 december 1989, England.
Efter att den amerikanske presidenten George Bush nu sagt att EG-staterna bör påskynda sin integration står den brittiska premiärministern Margaret Thatcher mer isolerad än någonsin i Europafrågan. Vi får en rapport från London.
Bushs uttalande tolkas här i Storbritannien som ett stöd för Västtyskland och Frankrike och som en spark på smalbenet på den brittiska premiärministern Margaret Thatcher. Det Bush sa, alltså att EG bör påskynda integrationen för att påverka utvecklingen i Östeuropa, det är precis motsatsen till vad Margaret Thatcher tycker. Hon vill istället bromsa takten. Bushs uttalande gjorde henne så förvånad att hon inte ens ville kommentera. Hon sa bara att presidentens ord krävde en ordentlig analys först. Men Thatcher gjorde det också fullständigt klart att trots Bushs uppmaning kommer Storbritannien inte att signera det sociala handlingsprogrammet eller acceptera en monetär union vid EG-toppmötet kommande veckoslut. Hon var också den mest kallsinniga till frågan om tysk återförening, inte på 10-15 år sa hon. Hon var också mycket orolig över USAs planer på ytterligare nedrustning. Thatchers isolering orsakar allt större oro i Storbritannien. I Guardian skriver idag kommentatorn Hugo Young att hennes antipatier mot Europa beror på politiska fördomar som har att göra med hennes aptit på makt. Labours försvarspolitiska talesman säger att Storbritannien håller på att marginaliseras i Europas säkerhetssystem. Och Liberalernas ledare anser att president Bush är en bättre europé än Thatcher. EG-frågan kastar också en stor skugga över det ledarval som pågår idag i Torypartiet. Sir Anthony Mayer som har utmanat Thatcher är framförallt missnöjd med hennes EG-politik, medan premiärministern tänker använda valresultatet, hon väntas vinna stort, som ett besked om att hon har stöd för sin misstro mot EG. Anders Lindqvist i London.
...1989 års häftigaste dans, Lambada. Det är inte själva musiken som var hetsig, utan det var det sexiga sättet på hur den dansades.
Sveriges mest sålda singel i Sveriges tidigaste musikprogram.
Sjätte december 1989. Sverige.
Överbefälhavaren Bengt Gustafsson informerar idag ledamöterna i försvarskommittén om de fortsatta ubåtskränkningarna. Inom regeringskansliet där man tidigare fått en noggrann redovisning ifrågasätter man inte ÖBs rapportering om att främmande ubåtar fortsätter att operera i svenska vatten.
Överbefälhavaren riskerar knappast att mötas med skepsis när han nu informerar försvarspolitikerna. Rapporterna om fortsatta undervattenskränkningar anses väl belagda. Flera observationer grundar sig på vad människor sett och kunnat berätta i detaljer, men det finns också tekniska indikationer på undervattensföremål som observerats med flera spaningsmedel samtidigt, och dessa uppgifter betraktas som säkra. Man har på militär sida inte tidigare velat dra några slutsatser om antalet kränkningar ökar eller minskar, och det anser man sig inte kunna göra nu heller. Observationerna är slumpartade och ger bara en ögonblicksbild av vad som kan pågå. Det främmande intrången som nu redovisas följer ett annat mönster än tidigare under 80-talet. Det har inte upptäckts kring de militärt mest känsliga områdena. Ubåtsskyddet har också byggts ut så att det bedöms närmast omöjligt för en främmande ubåt att osedd tränga igenom till Muskö basområde eller Karlskrona-bassängen. I takt med avspänningen och nedrustningsförslagen har det blivit allt svårare att förstå motiven till ubåtskränkningarna i svenska vatten. Den amerikanska upprustningen i början av 80-talet skapade rädsla och krigsstämning i Sovjetunionen och gjorde ubåtskränkningarna mot Sverige begripliga som ett led i den militära planläggningen. Nu kan man inte längre se något rimligt skäl till sådana motiv, utan tror mera på stormakternas behov av att markera militär kapacitet i Östersjöområdet. Detta gäller naturligtvis Sovjetunionen, men också NATO har genom Västtyskland en betydande ubåtsflotta där. Ett par av de observationer som nu redovisas av ÖB inträffade under den stora militärövningen Sydfront på sensommaren. En NATO-ubåt tros då ha varit inblandad. Från militär synpunkt är det fullt naturligt att stormaktsblocken finns på plats i ett sådant läge, säger en bedömare, både för att hålla koll på varandra och för underrättelseinhämtning. Men varje intrång på svenskt territorialvatten är totalt oacceptabelt. Nu när Sveriges förbindelse med Sovjetunionen inte längre påverkas av ubåtskränkningarna är marinen ensam med problemet. Men detta har inte lett till att man i regeringskansliet misstror militärernas rapportering. Den anses vara väl prövad och inte ge något utrymme för vare sig önsketänkande eller konspirativa teorier.
Det sa Börje Remdahl.
Ja, 6 december 1989, Östtyskland.
Reinhard Krause har följt utvecklingen i Östtyskland under dagen. Kan du sammanfatta vad det är som har hänt idag?
Ja, det är fyra viktiga saker. Först så är det alltså ett byte på statschefsposten, där alltså Egon Krenz fick avgå mindre än 2 månader efter det att han ersatt den gamle ledaren Erich Honecker. Det här bytet var väntat, ryktena har varit intensiva de senaste dygnen och avgången är en direkt följd av att Krenz ju också förlorat posten som generalsekreterare för SED, det östtyska kommunistpartiet. Mer överraskande är valet av efterträdare, ledaren för det lilla liberaldemokratiska partiet Manfred Gerlach. Samtidigt med det här bytet har DDRs nationella försvarsråd upplösts temporärt. Rådet fungerar i praktiken som överbefälhavare för landets väpnade styrkor och ordförandeposten är kopplad till statschefsuppdraget. Detta tillkännagavs av Manfred Gerlach som också sa att DDR-ledningen ska ge en omfattande amnesti den 12 december, alltså nästa vecka. Och ovanpå allt detta kom sedan det plötsliga beskedet för lite drygt en timme sedan att kommunistpartiet SED tidigare lägger sin extra kongress med en hel vecka. Den ska nu börja på fredag kväll, alltså om knappt 2 dygn. Den kongressen var från början tänkt att bli en extra partikonferens, men medlemmarna tvingade fram en kongress som är det enda organ som kan välja en ny partiledning.
Ja, viktigast av allt det som har hänt idag är väl just det här beslutet att tidigare lägga partikongressen. Vad kan ligga bakom det?
Den slutsats som ligger närmast till hands att dra är att det är en spegling av hur desperat man nu inom SED försöker att återta kontrollen över den politiska händelseutvecklingen i SED. SED är ju fortfarande den största massorganisationen i landet. Den måste gå till en politisk offensiv för att försöka få grepp om läget. Den nya regeringschefen Hans Modrow, som alltså är medlem i partiet, har varnat för att ett kaos hotar DDR. Och också sett i perspektivet av de uttalandena så är det här ett försök att helt enkelt hitta nya ansvariga och klara ut vilka maktförhållanden som gäller i partiet.
Vad kan man säga om Egon Krenz tillfällig efterträdare Manfred Gerlach? Är det en man som har folkets förtroende?
Ja, det är svårt att svara på den frågan. Jag tror man ska se Gerlach som, han var ju en och Krens ställföreträdare i DDRs statsråd. Jag tror man ska se honom som en expeditionspresident i väntan på att man kan klara ut de politiska förhållandena vid partikongressen i slutet på veckan. För Krens egen del blev ju situationen ohållbar. Han hade en för stor barlast med sig från det gamla ledargarnityret. Avslöjanden om korruption och maktmissbruk de senaste dagarna har drabbat honom väldigt hårt. Gerlach är ett försök att lugna stämningen helt enkelt, tror jag man kan säga.
Gerlach sa idag att från den 12 december ska det bli en omfattande amnesti för fångar i DDR. Vad ligger bakom det beslutet?
Ja, mycket lite känt om det här ännu. Gerlach använde uttrycket just en omfattande amnesti och undantog egentligen bara mördare, svåra andra förbrytare och krigsförbrytare. Där skulle alltså öppna vägen för att till exempel alla dissidenter och flyktingar som har försökt fly därför att de inte har stått ut i det gamla DDR och som sitter i östtyska fängelser, att de skulle bli fria nästa vecka.
Vilken betydelse har den tillfälliga upplösningen av det nationella försvarsrådet som också tillkännagås idag?
Ja, posten som ordförande i det rådet är ju direkt kopplat till statschefsposten och sett i det perspektivet så är det ena en följd av det andra. Men det innebär ju att DDR just nu saknar en civil ledning av de militära styrkorna. Åtgärden kan knappast ha skett utan att regeringschefen Hans Modrow och den nya statschefen Manfred Gerlach har fått försäkringar från armén om att de inte tänker ingripa. Men ser man från det andra perspektivet kan det här öppna möjligheter för eventuella starka män som finns i försvarsmakten.
Om man ser allt det som har hänt idag sammantaget, kan man säga att det vi bevittnar nu är det gamla DDR-sammanbrott?
Ja, jag tror vi har sett sammanbrottet, utan frågan för dagen är väl närmast vad kommer uppstå ur ruinerna. Det statsbärande partiet, det gamla SED, har ingen partiledning. Partiorganet har förklarat sig inte längre företräda partiets linje utan föra medlemmarnas talan. Den politiska ledningssättet i västperspektiv, alltså regering, statschefsposten är statt i upplösning. Det här är också förklaringen till att man oerhörd snabbhet måste ha en extra partikongress som alltså kommer dominera nyhetsflödet från DDR i veckoslutet.
Den 6 december 1989, Filippinerna.
Filippinerna, där president Corazon Aquino idag införde undantagstillstånd i hela landet. I ett tv-tal vädjade Aquino om nationell samling och bad invånarna att visa regeringen sitt stöd vid en stor manifestation på fredag. Alla civila, både filippinare och utlänningar, bland dem 17 svenskar, har nu evakuerats från affärs- och hotelldistriktet i Manila. Det är flera hundra rebelliska soldater fortfarande håller ut 6 dygn sedan upproret började.
Och den 6 december 1989 kommer här en efterrapport från toppmötet på Malta mellan USA och Sovjet.
I USA har det nu kommit fram fler detaljer från toppmötet på Malta i helgen. Bland annat om ett nytt nedrustningsförslag som Gorbachev lade fram för Bush.
Mikhail Gorbachev föreslog på Malta att både USA och Sovjetunionen ska förbjuda alla taktiska kärnvapen som idag finns ombord på krigsfartyg. För övrigt en fråga som Sverige drivit intensivt i FN och som ju blir aktuell så fort det blir flottbesök av ett supermaktsfartyg i en svensk hamn. Ett sånt förbud skulle enligt Sovjetunionen ske efter att ett avtal skrivits under om att reducera de konventionella styrkorna i Europa. Men den amerikanska regeringen säger i det här skedet att det sovjetiska erbjudandet är oacceptabelt. Vita huset anser att USA behöver de havsbaserade kärnvapnen för att kompensera de medeldistanskärnvapen som ska skrotas enligt det så kallade INF-avtalet från 87. Det sovjetiska förslaget kommer under alla förhållanden att förnya debatten om de kärnvapen som finns till havs, en fjärdedel av alla. Här i USA har det också kommit fram nya detaljer om hur president Gorbachev på toppmötet beskrev sina inhemska problem. Han talade mycket om bristen på varor i Sovjetunionen och sa att lösningen på det problemet för honom själv är det slutgiltiga provet om han har lyckats som ledare. Amerikanska regeringsmedlemmar som var med vid samtalen har fått intrycket att Gorbachev har ett mycket gott självförtroende, att han själv ser sin position säker och ohotad, men att han inte på samma sätt tar kontroll över den ekonomiska utvecklingen. När det gäller Östeuropa upprepade Michail Gorbachev flera gånger till amerikanerna att han uppmuntrade reformerna där. Den enda gräns han satte för utvecklingen var när det gällde en tysk återförening. Gorbachev var klart emot. Han uttryckte det så att historien skapade det här problemet och historien måste lösa det. Däremot sa Gorbachev inte hur lång historien i det här fallet skulle behöva vara. Lasse Bengtsson, New York.
Den 7 december 1989, Filippinerna.
Rebellerna i Filippinerna har gett upp, bekräftar ledaren för kuppförsöket mot president Aquino. De 600 rebellsoldaterna lämnar nu sina ställningar i centrala Manila. Enligt regeringens chefförhandlare har president Aquino inte gjort några eftergifter till rebellerna.
Och 8 december låter det så här.
I Filippinernas huvudstad Manila samlades idag, enligt nyhetsbyrån DPA, hundratusentals människor för att visa sitt stöd för president Corazon Aquino, som slagit ner det sjätte kuppförsöket sedan 1986. Presidenten hade uppmanat befolkningen att delta i mötet, som militären uppskattade till 1 miljon deltagare.
Och den 8 december 1989, lite korta nyheter.
Oppositionen i Bulgarien har gått samman till en enda organisation kallad de demokratiska krafternas förbund. I den samlade oppositionen i Bulgarien ingår bland andra Ekoglasnost och den oberoende fackföreningen Bodkrepa. Målet för oppositionen är flerpartisystem och införande av marknadsekonomi.
Vad kommer egentligen att hända med den fruktade säkerhetstjänsten i Östtyskland när förändringens vind sveper över landet? Ja, den nybildade medborgarkommissionen, kommittén i Leipzig, arbetar nu för att säkerställa bevis mot anställda i säkerhetstjänsten som nu är på väg att upplösas, det rapporterar vår utsände.
Den nya medborgarkommittén i Leipzig har i samarbete med politiker, åklagare och med den östtyska folkpolisen beslutat att stoppa försöken att undanröja bevis för övergrepp från den östtyska statssäkerhetstjänstens sida. Det handlar om stora mängder arkivmaterial, om spaningsrapporter men också om teknisk utrustning som används för att spionera på landets egna medborgare. Under de för DDR så dramatiska höstveckorna har det vid flera tillfällen kommit uppgifter om att medarbetare i den fruktade men också intensivt avskydda statssäkerhetstjänsten Stasi nu försöker klara sina skinn genom att förstöra sitt arbetsmaterial. Befolkningen i DDR har reagerat mot det på ett så hotfullt sätt att den nya chefen för säkerhetsämbetet, som Stasi numera heter, att Wolfgang Schwanitz igår sa att medarbetarnas liv och hälsa är hotade. Medborgarkommittén ska nu tillsammans med åklagarna och folkpolisen försegla de hemliga arkiven och också övervaka, som uttalandet är formulerat, att uppvärmningsanläggningarna sköts på vanligt sätt. Här ska alltså försök att bränna arkiven förhindras. Åtgärden begränsar sig än så länge till Leipzig, men man kan vänta sig att de nybildade medborgarkommittéerna följer efter också på andra håll i DDR. Ingripandena mot Stasi inleds timmarna innan den extra partikongressen börjar här i Östberlin. Den första punkten på dagordningen är frågan om offentligheten. Till dess det beslutet klubbats är kongressen sluten och tillgänglig endast för delegaterna. Deras viktigaste uppgift är att tillsätta en ny partiledning. Innan det är ordnat är det socialistiska enhetspartiet SED den viktigaste delen av det kaos som DDR befinner sig i nu. Det här är Reinhard Krause i Östberlin.
Östtysklands riksåklagare har påbörjat en utredning kring den avsatte kommunistpartiledaren Erich Honecker och fem andra före detta höga partifunktionärer i Östtyskland. De sex misstänks för korruption och maktmissbruk och anklagas för att ha skapat privata förmögenheter till skada för landets ekonomi. En talesman för riksåklagarämbetet säger att före premiärministern Willy Stoff och säkerhetspolisens före chef sitter fängslade, liksom två före detta medlemmar av politbyrån. Östtysklands avsatte kommunistpartiledare Honecker sitter i husarrest.
Estland går till val nu på söndag. Kommunistpartiet väntas få mycket lite stöd av väljarna i de lokala valen som har kallats de hittills friaste i hela Sovjetunionen. Men riktigt fritt är det inte. Tvivlet består hos invånarna i Tallinn, det kan vår utsändare rapportera om.
Jag tror inte, för kommunist i de här 4 års perestrojken.
Jag tror inte att det blir någon kommunist för min del. De flesta kommunister har tyvärr förblivit vad de var under de här 4 åren av reformer. Och jag tror inte att de kommer att få särskilt stort stöd i valen. Alla här hoppas på ett flerpartisystem, säger den här kvinnan som trots att hon är ryska försöker att hitta någon demokratiskt sinnad est att rösta på i söndagens lokala val. För första gången har en rad olika politiska organisationer fått ställa upp sina kandidater. Det gröna, kristdemokraterna, socialdemokraterna och det estniska självständighetspartiet. Valet kommer att bli ett nederlag för kommunistpartiet, verkar de flesta här vara överens om. Å andra sidan kan det, som en man jag talade med idag, vara svårt att veta om en kandidat är kommunist eller inte. De brukar inte tala om det när de gör reklam för sig själva, sa han. Kan man då säga att de lokala valen i Estland på söndag är fria val?
Raske öelda, ega visst. Okkupatsiooni tingimustes ei saa visst vabu valimisi olla.
I ett ockuperat land kan man inte tala om fria val. Även om valen till det yttre ser ut som fria, säger denne estniske man i 40-årsåldern. Men han tillägger att valet den här gången ändå är betydligt friare än vad det varit tidigare. Anders Eriksson, Tallinn.
Hur ska polackerna kunna bygga upp ett nytt demokratiskt självförsörjande samhälle om de inte stannar hemma i Polen och arbetar istället för att svartjobba utomlands? Ja, den frågan ställer sig många polacker idag. Enbart i Sverige så reser det 80 000 polacker varje år för att arbeta.
I Gdansk känner jag en ingenjör som brukar åka till Sverige och diska på ett café 2 månader om året. På denna svarta inkomst kan han leva mycket gott i Polen ett helt år om han vill. Polska kvinnor städar illegalt i Stockholms förnäma villaförorter och de svenska flyttgubbarna kan plötsligt visa sig vara polska universitetslärare. Långt över 100 000 polacker får varje år turistvisum till Sverige. Men det finns bedömare här i Warszawa som gissar att bortåt 80 000 av de polska besökarna också är ute för att arbeta svart i någon form. Möjligen är det ett bekymmer i Sverige, men på det svenska konsulatet i Warszawa kan man inte göra så mycket åt det. Vicekonsul Olof Karnell.
Bekymmer, det är egentligen ett bekymmer för svenska polisen och det är deras så att säga, uppgift att se till att, så att säga, försvåra för de som önskar sig svartjobba i Sverige. Men vi ser ju att en hel del av dem som söker är vad vi skulle kunna kalla för potentiella svartjobbare. Men vi måste ju ha... Invandrarverket måste egentligen ha mycket klara bevis för att så är fallet, för att neka en visering. Så att vi överlåter helt enkelt till polisen att ta hand om det här.
Svartjobbandet utomlands ger naturligtvis folk ett drägligt liv. Men inom den nya polska administrationen ser man det också som ett stort problem. De utbildade människorna och deras initiativkraft behövs just nu mer än någonsin hemma i Polen. Överallt och året runt. Och inte vid en diskmaskin i Stockholm. Andra säger, låt dem få resa. Det kan ju också vara nyttigt för dem att på det här sättet få lära sig marknadsekonomi och företagsamhet i Sverige. Det kan komma oss i Polen till godo i vår nya reformerade ekonomi. Jan Mosander, Warszawa.
Klockan är nu 6:20. Det här är Dagens Eko i P1. Det palestinska upproret, eller intifadan som den kallas, på Israel-ockuperade områden har i stigande grad blivit en blodig inbördes uppgörelse mellan palestinier.
Dagligen i 2 års tid har offren för den palestinska revolten omsorgsfullt registrerats. När upproret i veckoslutet går in på sitt 3:e år har drygt 600 palestinier dödats i sammanstötningar med den israeliska militären. Den exakta siffran varierar beroende på källa och metod att räkna. Mindre uppmärksammat har det blivit att 155 palestinier dödats av andra palestinier. Det rör sig här om rena mord, för att inte säga avrättningar, av palestinier som utpekas som kollaboratörer, alltså misstänkta för samarbete med israelerna. Morden har ett sällsynt brutalt mönster. Offren har knivhuggits eller bränts till döds. Många gånger har kropparna stympats och ställts ut till allmänt beskådande. Större delen av de här morden har utförts under de senaste 5 månaderna, och bakom många av dem står gäng av militanta ungdomar. De har fantasifulla namn som Svarta pantrarna och Röda örnarna, med ursprung i PLO-falangen Fatah och Folkfronten för Palestinas befrielse. Det är ingen hemlighet att den israeliska säkerhetstjänsten värvar samarbetsmän i försöken att bryta det palestinska motståndet på Västbanken och i Gaza. Militära källor hävdar dock att bara en liten del av de mördade haft kontakter med de israeliska myndigheterna. Åtskilliga av offren faller också utanför etiketten kollaboratörer.